Är enigheten logisk omöjlighet eller nödvändighet? Jag vill börja med, som jag ofta börjar mina föreläsningar med, att kasta vidare en utmaning från Paulus och kasta den vidare till er. Nämligen 1 Korintherbrevet 10 och 15. Där Paulus uppmanar de kristna i Korinth på följande sätt. Jag talar till förnuftiga människor, så bedöm själva vad jag säger. Jag talar till förnuftiga människor, så bedöm själva vad jag säger. Och det är vad jag vill börja med att utmana er, att ta Paulus utmaning på allvar. Vad associerar man till egentligen när man hör ordet treenighet? Vad tror ni folk i allmänhet associerar till? De flesta, tror jag, både kristna och också människor som omfattar en annan tro, jag tror att de associerar till ord som torr dogm, en abstrakt teori, en teologisk spekulation. Den typen av associationer följer med när man talar om treenigheten. Man känner att det är svårt att relatera läran om treenigheten till det livet man lever, till den verkligheten som man befinner sig i 24 timmar om dygnet. Det är väldigt svårt att förstå, vad betyder det här med treenigheten? Är det egentligen inte bara ett ord i en trosbekännelse? Är det egentligen inte mest att vi människor har begränsat Gud genom att försöka kategorisera honom och göra honom kanske mycket mindre än vad han egentligen är? Och är det inte så att den här läran inte finns i Bibeln? Är det inte en senare konstruktion som kyrkan har gjort? Och dessutom, är det inte logiskt fullständigt omöjligt? Är det inte en lära som är logiskt sett rena snurren? Jag tror att det är vanligt att både kristna och icke-kristna associeras så på det sättet när man har talat om treenigheten. Ja, om detta nu är en vanlig reaktion inför treenigheten, så har ju vi kristna en mycket svår situation. Därför att treenigheten står ju i centrum av den kristna tron, är det mest grundläggande. Det handlar ju om, vem är Gud? Vad är det yttersta i universum? Och det är dessutom så att varje annan del av den kristna tron är relaterad till treenigheten. Så har vi problem här, så får vi sen problem i varje annan lära inom den kristna tron. Tar vi bort treenigheten så följer liksom resten med. Allt är på något sätt relaterat till detta. Nå, vad ska man då göra i den här situationen? Jag tycker att den reaktion man ofta ser på det här problemet, det är att man gör en av två saker. Antingen så skippar man treenigheten. Man slutar tala och tänka om treenigheten och man talar bara om Gud. Så man liksom försöker komma undan problemet. Men det får ju enorma konsekvenser. Alltså man talar om vår himmelske fader, som talar man om Jesus som en stor människa med ett ovanligt gudsmedvetande, kanske den helige ande med som en kraft. Så det är det ena alternativet, man skippar treenigheten helt enkelt. Men det får ju gigantiska teologiska konsekvenser. Det andra alternativet, som är vanligare, det är att man helt enkelt skippar alla våra frågor, alla våra försök att relatera treenigheten till livet, att försöka förstå vad det innebär. Om man säger att det här är en sak vi tror, men det är ett mysterium som vi inte på något sätt kan omfatta, utan vi får bara böja oss inför det. Det som jag vill föreslå den här förmiddagen, och som jag vill utmana er att tänka igenom, det är ett tredje alternativ, nämligen att inte skippa någonting alls, utan verkligen behålla läran om treenigheten. Samtidigt som vi verkligen behåller alla våra frågor och invändningar och försöker förstå och relatera läran om treenigheten till livet och verkligheten och se vad det betyder. Och det är det som jag ska försöka göra denna förmiddag. Vad jag ska göra ska vi genom två stora punkter. Nämligen treenigheten relaterat till verkligheten. Och den andra punkten, treenigheten relaterat till Bibeln. Så det är det vi ska gå igenom. Så först, treenigheten relaterat till verkligheten. När vi ser på den här verkligheten vi lever i, så ser vi något mycket intressant. Nämligen att världen, sådan den möter oss, i alla sina delar karaktäriseras av enhet och mångfald samtidigt. Det finns en mångfald, unika individer, 5 miljarder människor, där ingen är identisk med någon annan, utan varje individ är unik. Samtidigt så finns det en enhetlighet som binder samman dessa 5 miljarder människor. När jag för första gången träffar en människa, så är det någonting helt nytt, en unik individ som jag aldrig har relaterat till förr. Men samtidigt så finns det ju en kontinuitet, någonting som binder samman mig och denna individ, som gör att jag kan relatera till den. Vi är båda människor. Så det är inte något totalt okänt. Och det här präglar ju alla sidor av vår tillvaro, enhet och mångfald samtidigt. Man kan uttrycka det så på ett annat sätt, att det finns beständighet och förändring samtidigt. Ett annat sätt att formulera samma sak. Det föds en mängd unika hundar som sen dör och försvinner. Det finns en form av föränderlighet, en rörelse. Samtidigt så finns ju ändå vårt begrepp hund kvar, det som gör en hund till en hund. Och för att det inte är en katt, det försvinner inte när den individuella hunden dör. Så att det finns något beständigt, något som är på ett sätt utanför varje enskilt ting, eller varje enskild hund, och som finns liksom kvar oberoende av deras födande och döende, så att säga. Så det finns en enhet om mångfald, en beständighet om föränderlighet. Och det här är ju inget problem i vårt liv. Det utgör ju en fantastisk rikedom. Det är ju en oerhört rikedom i vårt liv att det är på detta sätt. Om man inte hade haft denna kombination av enhet och mångfald, så vore alla tankar meningslösa. Är allt en enhet, så kan man inte tänka, eller hur? Eftersom all tanke förutsätter att man kan skilja på oss och sin jag. Är allt en mångfald, bara en mångfald, så kan man heller inte tänka, eftersom all tanke förutsätter att det finns någon form av samband. Man kan relatera olika saker och ting till vartannat. Det är detta som är grunden för vetenskap. Det är detta som är grunden för relationer. Och för nästan alla områden av våra liv, enhet och mångfald samtidigt. Och det här är en väldig rikedom i livet, en obeskrivlig rikedom. Så det är inget problem, utan vi kan glädja oss över det varje sekund av vårt liv. Problemet är, hur ska vi kunna förklara det? Hur ska vi kunna förklara detta faktum som vi lever med och gläds åt? Att det finns både enhet och mångfald. Var finns det tillräckliga ursprunget som kan förklara att världen ser ut på just detta sätt? Som gör rättvisa åt världen. Jag har en liten bok här som heter De filosofiska grundproblemen av Alf Ahlberg, en svensk idéhistoriker. Han börjar ta upp just detta problemet med enhet och mångfald. Det är något av det mest grundläggande av de filosofiska problemen. Han gör en liknande analys av verkligheten som jag har gjort, beskriver den i dess enhetlighet och i dess mångfald. Och sen säger han följande, sidan 15. Redan denna flyktiga analys av den givna verkligheten visar oss sålunda att vi av olika skäl inte kan stanna vid företeelsernas brokiga mångfald, utan att vi bakom det måste söka en gemensam enhetlig grund ur vilka det skulle kunna förklaras. Men denna världsgrund, hur den nu än må vara, ska förklara icke blott tillvarons enhetlighet, utan även dess splittring i mångfald. Den måste med ett ord vara enhet i mångfald. Tillvarons urgrund måste vara, om vi ska få en logisk förklaring till tillvaron, så måste den vara enhet i mångfald. Säger han som en inledning till detta problem. Nå, om vi ser i idéhistorien, så kan vi säga att filosofer och tänkare har sysslat med det här problemet. Hur ska vi kunna förklara världen sådan den är? Det går tillbaka ända till den grekiska filosofen Thales på 500-talet före Kristus, han som kallas för filosofins fader. Och det vi ser i filosofins historia, det är att när man har försökt ge en förklaring på tillvaron, så har man renodlat en av de här två sidorna på bekostnad av den andra. Så att I tänkandets historia så ser vi tänkare som betonar enheten och låter det gå ut över mångfalden. Som man säger, ytterst sett är det en enhet. Mångfalden är en illusion. Eller så gör man det motsatta. Det är inte så vanligt och det är svårare att driva till sin yttersta konsekvens. Men man lägger betoningen vid att det finns bara en mångfald, en pluralism. Och inget som binder samman. Nå, om vi börjar, jag ska ge några exempel på det första, hur man har försökt förklara världen utifrån monismen. Thales, som jag nämnde, han går på denna linjen. Han ger ett monistiskt svar, där han försöker återföra mångfalden till en enhetlig princip, nämligen vatten. Allting är vatten. Det är alltings urgrund enligt Thales. Och fortfarande är allting vatten, som blott uppträder under olika former. Så all mångfald är en illusion. Det är inte så att det finns någonting unikt. Det är bara vi som tror det. Parmenides, en annan grekisk filosof från 500-talet, han går på samma linje och hävdar det monistiska svaret. Han förnekar radikalt all mångfald. Det enda som finns är det egentliga varat. Och han uttrycker det så att det finns inget som blir. Allt bara är. Det finns ingen förändring. Det finns inget unikt. Allt bara är. Det här möter vi också i hinduismen. För att ta ett annat exempel i det österländska tänkandet. Att all mångfald, allt det unika, är maya, är illusion. Ytterst sett så är allt en odifferentierbar enhet. Men vi luras att tro att vi finns som någonting unikt. Att det finns skillnader och så vidare. Och här kan vi också tänka på en... något som kanske ligger närmare oss här än både det grekiska tänkandet och hinduismen, nämligen New Age och det holistiska sättet, där man också ska se en enhet, där man förnekar mångfalden och hävdar att allt är en enhet. Så detta är det ena alternativet, där man renodlar en sida och inte förklarar utan förklarar bort en annan viktig del av verkligheten. Nå. Det finns också, ja, vad ska vi säga, Alf Ahlberg tar upp denna. Detta svar, och han säger så här om det monistiska svaret. Denna absoluta förnekelse av mångfalden, det är sidan 16. Denna absoluta förnekelse av mångfalden, den blir, så som Parmenides visar, liktydigt med en absolut förnekelse av den givna verkligheten själv. Är det filosofins uppgift att på något sätt förklara verkligheten, så löser den icke denna genom att helt enkelt bortelimera den. Och det är en rätt förvass kritik här. Det som monism gör är att man förklarar inte verkligheten, man förklarar bort den. Genom att säga att halva verkligheten inte finns, så att säga. Nå, låt oss gå till det andra svaret. Det är pluralismen. Mångfaldens företräde framför enheten. Det finns också i det antika Grekland. Demokritos, atomteorins skapare, han har en tendens att hävda pluralismen. När han talar om atomer, odelbara enheter, som i ett oändligt antal faller genom det tomma rummet som han talar om. I oändligt växlande form. Och han har svårt att hitta någonting som binder samman dem och som skapar en enhet. Ännu tydligare ser vi det hos Herakleitos, som är fiende så att säga till Parmenides på det filosofiska området. De är i debatt med varandra. Herakleitos vänder på det som Parmenides säger. Och han hävdar mångfalden, nämligen det finns ingenting som är, allt bara blir. Allt är bara föränderlighet. Och det är från honom som det kända uttrycket pantarei kommer. Allt flyter. Han tar själv bilden av en flod, att nya och åter nya vattenmassor strömmar den till mötes som vill stiga ner i en flod. Och därför är floden i det ena ögonblicket inte detsamma som i nästa ögonblick. Och den som stiger ner i floden är inte densamma i ögonblicket han stiger ner som han var när han stod kvar. Alltså, det går inte, säger han, att två gånger stiga ner i samma flod. Därför att floden är inte densamma. Och du är inte densamma. Det finns ingen som är. Allt flyter. Så mångfalden och förändringen är utan enhet. Det här finner vi också i en del buddhistiskt tänkande. När vi talar om buddhismen så kan vi se att det finns olika tendenser inom buddhismen. En del buddhism delar den monistiska synen som hinduismen har. Men det finns också andra strömningar inom buddhismen som betonar pluralismen. Jag har skrivit här existensfaktorer, och de har en väldigt sofistikerad teori om existensfaktorer, om dharmas, som är i ständig förändring. I ständig rörelse, där det inte finns någonting bestående, något beständigt. Så i buddhismen möter vi samma tendens. Och om vi tar ett modernare exempel, så kan man säga att Jean-Paul Sartre ligger i denna frågan, att betona mångfalden men missa enheten. En av hans huvudteser är ju att existensen föregår essensen, vilket när han använder det om människan betyder att människan är ingenting. Det finns ingen definition på vad en människa är, utan hon kan göra sig till vad som helst. Det finns liksom inget enhetligt som utgör vad en människa är, utan hon kan bli vad som helst genom vad hon gör sig till. Så här har vi samma tendens. Nå, vad säger Alf Ahlberg om det här alternativet? Jo, han säger följande. Är en absolut monism, sådan den möter oss hos Parmenides, ohållbar? Det har han redan visat innan. Skulle detta i ännu högre grad gälla om en absolut pluralism? Någon dylik åsikt har, som redan nämnts, aldrig framträtt i filosofin. Men metafysiken har likväl stundom betonat mångfalden till den grad att den icke gett rättvisa och tillvarons sammanhang och enhet. Alltså, ingen av de här två tankeströmningarna kan göra rättvisa åt den givna verkligheten. När Alf Ahlberg har beskrivit de här två tankelinjerna, kritiserat dem, så säger han på sidan 18 följande. Vill metafysiken söka en förklaringsgrund till den givna verklighetens både enhet och mångfald, måste den ta hänsyn till båda. Världens urgrund måste vara enhet i mångfald. Sen slutar han detta kapitlet i ett frågetecken. Där finns, han ger alltså inget svar, han bara konstaterar att det måste vara enhet i mångfald. Det ska stå världens urgrund, inte livet, så ska vi se. Boken heter De filosofiska grundproblemen av Alf Ahlberg. Det är en rätt gammal bok från 1923. Ja. Det var några linjer i tankehistorien. Låt oss nu se vad Bibeln säger om verkligheten. Och här kommer vi då in på treenigheten relaterad till verkligheten. Enligt Bibeln så är tillvarons ursprung en treenig Gud. Ett väsen, en Gud, men tre distinkta personer. Och det innebär att det alltid, i evighet och evighet, har funnits en Gud, ett väsen, men tre personer. Och att denne Gud i tre personer är tillvarons urgrund. Att tillvarons urgrund är just enhet i mångfald. Exakt det som Alf Ahlberg säger är logiskt nödvändigt. I Gud så har det alltid funnits och kommer alltid att finnas enhet, beständighet, samtidigt som det finns liv och rörelse och dynamik och förändring. I Gud finns det subjekt och objekt. Fadern kan säga du till sonen, och sonen kan svara. Så, treenigheten, tre personer, en Gud, tre personer. Det är en enhet i mångfald. Det finns subjekt och objekt i Gud, enligt Bibeln. I Gud finns det relationer nästa punkt här, mellan gudomspersonerna. Och därför finns det relationer i världen som man har skapat. Därför finns det subjekt och objekt här. Så, enhet och mångfald är inget problem för oss som kristna. Det finns en naturlig förklaring till att världen ser ut som den gör. Att det finns enhet och mångfald, eftersom tillvarons urgrund är just enhet och mångfald. Man kan fortsätta att karaktärisera treenheten. Kärlek är någonting som Bibeln säger att Gud är. Och som Gud verkligen kan vara, eftersom han är treenig. Kärleken förutsätter ju ett objekt för att kunna vara verklig. Det krävs två personer, minst. Kärleken är inte någonting för sig själv. Men i treenigheten har kärleken en evig förankring, att de tre personerna alltid har älskat varandra och gett uttryck för kärlek. Och därför är kärlek något evigt som alltid har funnits. Jag har skrivit här, jämför med Allah. Jag kan tänka på islams bild av Allah som är den enda. Vilket innebär att ensamhet är det som alltid har funnits. Är det som är evigt i universum. Därför har det aldrig funnits någon eller något att älska. Eftersom Allah är den totalt enda, är en enhet. Vi kan tänka på att Gud är personlig, på personlighet. Personlighet förutsätter också treenigheten i någon mån. I den betydelsen att fullheten av att vara en person kan komma till uttryck först i relation till något. I kommunikation, i gemenskap med andra personer. Så personlighet och gemenskap och kommunikation alltid har en evig förankring i Gud, eftersom det alltid har kommit till uttryck mellan personerna. Här kan vi tänka på Allah och fråga om Allah verkligen är en person. Och vi kan tänka på godhet, det är samma sak, det är ju samma sort av resonemang. Att Gud är god, det förutsätter också i någon mån ett objekt. Godheten är inte, kan på ett sätt inte komma till uttryck om det inte finns något objekt. Men i treenigheten har godheten alltid kommit till uttryck och förverkligats. Det är vad Bibeln säger om vem Gud är, om treenigheten. Och utifrån detta synsätt så blir ju treenigheten inte en abstrakt dogm, utan det får ju oerhörda konsekvenser för allting i våra liv. När vi möter kärlek eller godhet eller något personligt, så är det inte någonting främmande, utan det är ett uttryck för det som alltid har funnits och alltid kommer att finnas i den treenige guden. Det är eviga kvaliteter. Och det ger oss ju en oerhörd förståelse av livet. Och det är en oerhört hög syn på detta livet. Så som jag ser det, så behöver man verkligen aldrig skämmas för treenigheten. Någonting som man ibland gör. Att säga att man tror att Gud är en gud med tre personer. Nej, egentligen utgör treenigheten det enda svaret på den tillvaro som alla människor befinner sig i. Som förklarar livet i hela dess bredd. Och det är ju det fantastiska med kristendomen, att den passar som handen i handskarna till den värld och den verklighet som alla delar. Här blir det viktigt att se att vi kan inte förstå treenigheten fullt ut. Utan det finns mycket i treenigheten som går, inte nödvändigtvis emot, men går utöver vårt förnuft. Men jag tror att man kan säga så här, att treenigheten, som vi i sig inte kan förstå till fullo, utgör den enda möjligheten att förstå allting annat. Om vi tar en bild, treenigheten är som en ljuskälla som vi inte kan förklara till 100%, det är en ljuskälla, men som kastar ljus över allting annat, så att vi kan förstå allting annat utifrån den ljuskällan. Att säga det som jag har sagt här, att den treenige guden, Bibelns gud, är det enda som förklarar livet. Är det inte arrogant? Är det inte väldigt arrogant? Ja, det är klart man kan säga det på ett arrogant sätt. Men, och det ska vi givetvis inte göra. Men jag tror inte att själva påståendet i sig är arrogant eller högmodigt. Därför det är inte vi kristna som har tänkt ut det här svaret. och att vi har tänkt ut någonting bättre än vad alla andra har tänkt ut. Nej, treenigheten är, och det vill jag betona, en uppenbarad sanning. Det är Gud själv som har presenterat vem han är och visat att han är en treenig Gud. Vidare vill jag säga att treenigheten slår vakt om Guds suveränitet. Om Gud inte vore treenig så vore han egentligen inte Gud i betydelsen fullkomligt suverän. Utan Gud skulle då vara någonting behövande. Han skulle behöva skapa världen för att kunna älska, för att kunna relatera till något. I den betydelsen är inte Allah suverän. Han behöver världen lika mycket som världen behöver honom. Bibelns Gud är den suveräne, självtillräcklig, som har allt i sig och som inte skapar för att han måste utan för att han vill. Det sista här är att det här sättet att förstå treenigheten, det är inte, som jag en gång trodde, någonting som Labré eller Schaefer hade kommit på, utan den här tolkningen eller förståelsen av, det är bättre att förståelsen av treenigheten, är ett uttryck för klassisk kristen tro som vi möter till exempel hos Augustinus. Så det är inte någonting som de moderna kristna har tänkt ut. Augustinus talar om just treenigheten som en nödvändighet för kärlek och gemenskap. Alltså det finns tre personer som gör uttryck för detta. Så det är ett uttryck för klassisk kristen tro. Det var min första punkt, treenigheten och verkligheten. Treenigheten som den enda verkliga förklaringen till den här världen. Min första huvudpunkt har jag varit mycket under den. Min andra huvudpunkt är treenigheten och Bibeln. Ja, jag kan ta reda på någon källhänvisning efteråt. Jag har det inte här. Treenigheten och Bibeln. Invändningen här och frågan här är ju, finns läran om treenigheten i Bibeln egentligen? Är den inte en senare teologikonstruktion som liksom kyrkan har bidragit med? En av kyrkans många uppfinningar. Ja, vi kan ju börja med att slå fast att ordet treenighet finns inte i Bibeln. Det finns inte där. Men det spelar ju ingen roll. Frågan är ju om det som det här ordet betecknar, nämligen att det är en Gud som i sig är tre personer, om ordets innehåll finns i Bibeln. Och det här står vi inför ett väldigt stort material som vi inte kan uttömma den här förmiddagen. Men jag ska försöka ge i kortet några huvudpunkter, några viktiga ställen omkring detta. Och låt oss börja med Nya Testamentet. Det vi möter i Nya Testamentet är en stark betoning på att Gud är en. Tre ställen här på Nya Testamentet. Galaterbrevet 3:20. Där Paulus säger att förmedlaren, och det syftar här på Moses, förmedlaren företräder fler än en. Moses företräder ju hela sitt folk. Men Gud är en. Paulus avviker, som Gud som han är, självklart inte från den gamla judiska trosbekännelsen. Gud är en. Inte en tungt avvikelse från det. Efesierbrevet 4:6. En är Gud och alla fader, han som står över allting. Har vi samma uttryck? Gud är en. Och om vi går till Jakobs brev 2:19. Har vi samma sak igen. Jakob skriver, du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det. Och där. Alltså vi ser man tar formuleringen från den gammaltestamentliga trosbekännelsen i 5 Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Så att denna betoningen finns här. Man avviker inte på något sätt ifrån det. En Gud. Samtidigt så ser vi att Nya Testamentet talar om tre personer som Gud. två ställen i Johannes evangeliet. Johannes 6 och 27. Där talas det om, ty på honom, ty på människosonen, har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Fadern, Gud själv. Och det är kanske det naturliga här. Fadern är Gud. Men vidare säger Johannes evangeliet, till exempel i Johannes 1 och 18, att ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud. Och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Sonen är Gud. Det finns en person till i Gud. Och vidare i Apostlagärningarna 5, vers 3 och 4. Apostlagärningarna 5, vers 3 och 4, där kommer vi in i sammanhanget med Ananias och Safira, som kommer med pengar, som de säger är hela summan av det som de har sålt. Men i verkligheten har de tagit undan en del pengar. Och då säger Petrus så här: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den helige anden och tar undan en del av pengarna du har fått av den jord? Var den inte din så länge du ägde den? Och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Vers 3. Varför har du lurat den helige anden? Vers 4. Du har lurat Gud. Den helige anden är Gud. Så vi ser att man håller fast vid att det verkligen är en Gud, men att det i denna enda Gud är tre personer. Ofta när jag har tagit upp det här så kommer det flest frågor och, angående sonens gudomlighet. Är Jesus verkligen Gud? Några punkter här, och det finns ett oerhört stort material kring det. Jag ska bara ta upp några få. Och jag ska ta upp Johannes evangeliet, tre ställen där som jag tycker är väsentliga. Därför att denna tanken på sonen såsom fullt ut Gud inramar Johannes evangeliet. Det börjar med första versen: i begynnelsen fanns ordet. Och vi vet från vers 14 att ordet syftar på Jesus. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Jesus var Gud som alltid har funnits till och som är skaparen av denna världen. Så det börjar med att säga att sonen är Gud. I mitten av evangeliet, kapitel 10, så är det en diskussion mellan Jesus och de judar som inte vill tro på honom, och de vill stena honom. Johannes 10, vers 31-34. Där har Jesus sagt att jag och fadern är ett, precis innan. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från fadern. För vilken av dem stenar ni mig? Judarna svarade: det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. Alltså, också människor som inte trodde på Jesus insåg att han verkligen gjorde dessa anspråk på att vara Gud själv. Det är inte någonting som, kan man säga, en väldigt egendomlig tolkning av hans lärjungar, att Jesus själv gjorde de anspråken. Det var uppenbart för alla, och det var därför som man blev så upprättad. Johannes evangeliet slutar, kapitel 20 och vers 25, med en bekännelse till Jesus som Gud. När Jesus visar sig som uppstånden för Thomas, då Thomas faller ner på honom och säger: vad? Jag har egentligen aldrig först tänkt på tyngden i det som Thomas säger där. Han faller ner för Jesus och säger: min Herre och min Gud. Betänk att det är en jude som säger detta. Min Herre och min Gud. Bekännelsen till Jesus så som Gud. Jag ska ta upp bara en liten sak till här. Nämligen ett grekiskt verb som heter proskuneo, som betyder att tillbe, att falla ner. I Nya testamentet så har det verbet alltid ett gudomligt objekt. Det kan bara användas i samband med Gud. Lägg märke till här då ett ställe hos Lukas. Lukas 24, vers 50 och 52. att Jesus tog med sig lärjungarna ut ur staden bort mot Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himmelen. Det föll ner, proskuneo, det föll ner och hyllade honom. Och tänk på att det är judar som faller ner och tillber Jesus. En jude skulle aldrig tillbe någon annan än Gud. Det är ju det första budet. Att göra skillnad mellan skaparen och det skapade. En jude skulle aldrig tillbe någon annan än Gud. Men här används proskuneo. Vi kan se det redan tidigare i Matteus 14. När lärjungarna någon av de första gångerna börjar ana vem Jesus verkligen är. När han stillar stormen. Då används samma ord. Att de faller ner för honom. Proskuneo. För att hylla honom. När de börjar förstå att han verkligen är Gud. Som har kommit i mänskligheten. Här finns ett oerhört stort material. Förutom detta. Men det var några saker. Utifrån det här så kan vi se att Nya testamentet verkligen är trinitariskt. Är genomvävt av synen på Gud såsom treenig. Några bibelställen som ganska tydligt visar detta. Andra Korinthierbrevet 1 och 22. Ja, det är vers 21 och 22. Andra Korinthierbrevet 1, vers 21 till 22. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus som han har smort, och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden. Där har vi de tre personerna. Det är Gud som befäster sitt tron på Kristus och som har smort oss och gett oss anden. De första Korinthierbrevet börjar så att säga trinitariskt och det slutar med treenigheten. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande. Efesierbrevet 2 och 18. En mycket intressant vers tycker jag. Efesierbrevet 2 och 18 i det här perspektivet. Ty genom honom, Kristus, genom Kristus kan både vi och ni nalkas fadern i en och samma ande. Genom Kristus kan vi nalkas fadern i samma ande. Har vi treenigheten. Samma sak kan vi se i Efesierbrevet 3, vers 16 och 17. Fadern, sonen och anden finns med i samma sammanhang. Första Petrusbrevet 1 och 2, en sista ställe här. Att de kristna, Guds folk, är utvalda enligt Guds vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Då har vi treenigheten igen. Ja, det var treenigheten i Nya testamentet. Okej. Det kan man kanske gå med på att treenigheten finns där. Men vad ska man då säga om treenigheten och Gamla testamentet? Finns treenigheten i Gamla testamentet? Ja, här tror jag vi måste säga att ser vi endast på Gamla testamentet isolerat, utan det facit som Nya testamentet utgör, så måste vi säga att det inte finns någon utvecklad lära om treenigheten. I GT så är det monoteismen som är det viktigaste och betoningen där att det är bara en enda Gud, en levande Gud. Och det kan vi förstå utifrån den politistiska miljön som Israels folk levde i och som de ständigt påverkade av. Alla folken runt omkring dyrkade många gudar. Här måste vi då införa en viktig term, nämligen termen progressiv uppenbarelse. Gud uppenbarar sig mer och tydligare efterhand, så att vi får en allt rikare bild ju längre fram vi kommer i uppenbarelsen, längre fram vi kommer i Bibeln. Inte så att det som tidigare har sagt blir fel, är fel eller korrigeras eller slås ut, utan så att det kompletteras och förklaras och förtydligas. Och därför börjar Gud med att uppenbara att han är en, den enda guden, den levande guden. Och sen förtydligas den uppenbarelsen i Nya testamentet att det inom den enda gud finns tre personer. Så så, det finns ingen utvecklad lära om treenigheten i GT. Men när vi har facit i hand, Nya testamentet, så kan vi ändå se att det finns indikationer, att det finns öppningar som pekar fram emot Nya testamentets lära. Jag ska ge några sådana indikationer. Och det intressanta är att vi hittar en av dem i just Israels trosbekännelse. 5 Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det ordet, det hebreiska ordet för en, heter Echad. Jag har skrivit ut det här. Echad. Ja. Det intressanta är att detta betyder då en. Men vi finner samma ord på andra ställen i Gamla testamentet. Vi finner det i 1 Mosebok 2:24. Det är samma ord som används där, att man och hustru ska bli Echad Basar, ett kött. Två personer blir ett kött. Alltså, ordet Echad kan betyda en sammansatt enhet. Man kan använda dem man och kvinna. De två personerna är ett. De är Echad, kött, ett kött. Och vi kan ju också här tänka på kapitel 1, där det står att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han den. Alltså, när Gud ska skapa en avbild av sig, så skapar han två personer som står i relation. Han skapar inte bara en person, utan ska man uttrycka något av fullheten av vem Gud är, så behövs det två personer, flera personer i relation. Och här kommer ju det också in, som man inte ska göra för stor poäng av, men som man kan lägga märke till, att Gud säger, låt oss skapa människan till sin avbild. Och sen skapar man man och kvinna, så att det är personer. Jag menar inte här att det finns någon könslig skillnad på gudomspersonerna, man ska inte ta det så, utan just detta att det är flera personer i relation. Så här är en sån här, en form av indikation som vi utifrån facit i NT kan, tycker jag, kan se någonting. En annan indikation är ett uttryck som möter på en del ställen i Gamla testamentet, nämligen uttrycket Herrens ängel, Malach Adonai. Jag har skrivit upp några ställen här. Det är ett hemlighetsfullt sändebud som finns på flera ställen i GT. En Herrens ängel som på en gång är identisk med Gud och samtidigt skild från honom. På samma gång. Om man läser ett ställe, till exempel Andra Mosebok 22, vers 15 och 16, så kan man se här. Förlåt, Första Mosebok. Tack. Där står det. Och Herrens ängel, nu har vi det, Malach Adonai, Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sa, jag svär vid mig själv, säger Herren. Ser ni här? Det är Herrens ängel. Samtidigt kan han säga, jag svär vid mig själv, säger Herren. Samma sak i Andra Mosebok 3, när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Det börjar med Herrens ängel. Och sen så sker det liksom en övergång mellan jag-personen och Herrens ängel. Så det är identiskt med Gud, samtidigt skild från Gud. Hur ska vi förstå detta? Ja, utifrån facit i NT så är det många teologer som har tolkat det just som en indikation av treenigheten. Att denna Herrens ängel skulle kunna vara den andra personen, sonen före inkarnationen till exempel. Vi ska vara försiktiga och inte göra för stora poänger av det. Men vi kan lägga märke till den här typen av indikationer. Vi kan läsa de andra texterna sen och fundera över vad det kan betyda. Jag ska ge till sist här två intressanta texter i Jesaja. Jesaja 48 och 16. Det är Gud som talar här i sammanhanget. Vi läser kontexten, så det är Gud som talar. Och så säger Gud, träd hit till mig och hör detta. Mina förutsägelser har jag inte talat i det fördolda. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Gud säger att han har gett företeelser, och sen har han också sett till att de slår in. Och sen säger han: och nu har Herren sänt mig och sänt sin ande. Det verkar vara tre personer plötsligt. Det finns ett jag, mig. Det finns Herren. Och där är den helige ande. Han har sänt sin ande. Det är också en sån här text som tagen för sig själv. Det står för att förstå fullheten av det. Men utifrån facit i MP finns det inte en indikation på treenigheten. Ett liknande ställe finner vi hos Jesaja 63. Vers 8-10. Till Herren sa det, till han sa det: det är ju mitt folk, barn som ej sviker. Och så blev han deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd, till hans ansiktets ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, räddade han dem. Han lyfte upp dem och bar dem alltjämt i forna tider. Men det var motsträviga, och det bedrövade hans helige ande. Därför förvandlades han till deras fiende, och själv stred mot dem. Här har vi samma sak, mycket egendomligt. Det finns en han, Gud. Vers 8, så blev han deras frälsare. Vers 9, i all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktets ängel frälste den. Vers 10, det var motsträviga mot hans helige ande. Där har vi ett liknande mönster. Det finns förstås mer material också här på GT att ta fram. Men det jag skulle vilja sammanfatta här när det gäller synen på treenigheten i förhållande till Bibeln, så vill jag säga att den läran, det är inte en eisegesis, om vi använder det grekiska ordet. Det är inte en inläsning i texten av en främmande tanke, utan det är en exegesis, en utläsning av vad som faktiskt finns i texterna. Så att treenighetens innehåll, vad det ordet står för, det finns verkligen i Nya testamentet, och det finns öppningar för det i Gamla testamentet. Ja, avslutningsvis. Föredragets titel var Treenigheten, logisk omöjlighet eller nödvändighet. Och jag har försökt här argumentera för att treenigheten utgör den enda möjligheten, den enda logiska möjligheten att förstå och förklara den verklighet i alla delar. Och att det är den enda möjligheten, enda möjliga förståelsen av Bibeln som gör rättvisa åt dess fulla innehåll. Så jag tror att treenigheten är den ljuskälla som vi till fullo inte kan förstå, men som kastar ljus över hela vår tillvaro, så att vi kan förstå allting annat. Så treenigheten är inget problem för oss. Den är inget problem i samtal med människor av annan tro till exempel, eller i livsåskådningsdebatten, vilket vi ofta har gjort den till. Utan den är faktiskt kristendomens styrka. För det handlar ju om vem Gud själv är, om vem den levande guden faktiskt är.